Nej men hallå hörni, varmt välkomna till Max Mathisens podcast Maxa med Daniel. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Hörni, idag har vi Peter Lagerlöf som gäst. Peter jobbar som förvaltare på Lannebo Fonder. Peter, han har varit årets analytiker i, vad ska man säga, årets analytiker, inte i alla kategorier, men årets bästa analytiker under ett flertal år och har erfarenhet som få av börs och strategi. Vi ska prata med Peter om vad han tror om den pågående börscykeln. Vad är hans syn på inflation och räntor just nu? Och hur positionerar Peter sig och sin fond Lannebo Mixfond just nu givet de här förutsättningarna? Sen ska vi också backa bandet lite grann. Återknyta till det vi har pratat om i flertalet poddar. Det här med vad är ett bra bolag? Behovet av en strategi, behovet av en kultur, hur kulturen påverkar försäljningen och så vidare. Vi kommer också prata om behovet av den här investeringsprocessen för att prata rätt. Så vad är ett bra bolag för Peter och vad är en bra investeringsprocess enligt Peter? Det ska vi höra mer om. Sen kommer ni också få lite grann om det här med Magnificent Seven, stora AI-trender och annat. Men innan vi börjar och hälsa Peter välkommen till podden så vill jag påminna om att ingenting av det du hör i podden ska ses som individualiserad rådgivning. Det beror på att vi vet ingenting om dig som lyssnar. Utan det här är bara information. Om du däremot vill ha råd, ja då har Max Mathisen en bit över 200 rådgivare som står redo att ge dig ett ekonomiskt hälsotest och därefter anpassa en rådgivning till dig. Med det sagt hörni, det har ju varit lite stökigt på börserna. Och man är lite rädd för större fall från tid och annat. När man pratar om större fall, branta fall som händer beroende på säg ett krig som bryter ut eller något annat, då pratar man om exogena chocker. Och en exogen chock, det kan man säga, det är någonting som händer men som man inte riktigt hade med i kalkylen. Och då finns det ett par grundläggande tips för hur man ska tänka kring liksom exogena chocker. Det första är naturligtvis att sprida sitt sparande. Diversifiera portföljen så man inte har för få bolag eller för få branscher som kanske träffas lite extra hårt av en sån här exogen chock. Och exogena chocker, det kan ju vara allt från naturkatastrofer till krig till liksom många saker. Sen gäller det att vara långsiktig. Såna här exogena chocker, de brukar få en påverkan väldigt liksom snabbt. Och därefter så kommer lite ny information och så börjar det liksom röra sig i rätt riktning igen. Ta till exempel krig. Tittar man på vad som har hänt vid börsen vid olika typer av liksom, militära exogena chocker så beter sig börsen nästan alltid på samma sätt. Sen handlar det om att kanske försäkra portföljen lite grann. Det finns ju olika typer av skydd för olika typer av risker. För gemene man är inte det här intressant. Men om man är en stor institution, ja, då kan man kanske liksom tänka sig att man väldigt noggrant pekar ut risken för olika typer av händelser. Och säger så här, ja, men den där risken, den är inte jag intresserad av att ta. Då kan man skydda sig mot det här. Sen kan man också komma ganska långt på att faktiskt utbilda sig själv. Till exempel veta om det här, hur beter sig börsen vid olika tillfällen när den här typen av händelser inträffar. Så att man inte liksom drabbas av stress och oro och beter sig liksom lite irrationellt när det väl händer. Och med det så kan man kanske vara lite anpassningsbar. Det kan ju vara som så att om någonting händer så reagerar börsen ofta lite kortsiktigt med liksom mycket känslor och svarta eller kanske röda rubriker eller hur man uttrycker det, svarta rubriker i tidningarna. Och så blir alla stressade och så säljer man. Och de där tillfällena visar sig ofta vara lite tokiga så här i efterhand. Och därför med lite kunskap så kommer man ganska långt. Allt det här knyts ofta ner och ihop i en investeringsstrategi. Som säger någonting om hur man ska bete sig vid olika typer av händelser och vid olika typer av marknadslägen. Så med det sagt, det är viktigt att ha den här strategin, målet och sen fylla sitt sparande med bra produkter. Hörrni, det är ju lite oroligt på börserna. Den här inflationen har ju inte riktigt ramlat ner som alla förväntade sig. Och vi tänker oss också att om räntorna faller, ja då ska börsen gå upp. Men är det verkligen så? Det kommer vi prata mer om med Peter som vi välkomnar in i studion just nu. Med det sagt, trevligt att du lyssnar. Så där, välkommen till podden Peter.
Tack så mycket.
Peter, vi har kört en liten en liten liksom utbildningsfas kan man säga i den här podden. Vi har pratat om betydelsen av en investeringsprocess, så vi kommer fråga lite grann om vad du har för investeringsprocess. Jag tror att den är ganska avgörande för vilket resultat man får. Inte det faktum att man att det finns en rätt, vad ska man säga, det finns inte bara en process som är bra, utan att man har en process. Sen har vi pratat lite grann om vad som är ett bra bolag, och då har vi pratat relativt mycket om betydelsen av en strategi, betydelsen av en bra kultur och betydelsen av liksom aktivitet i försäljningen och så vidare. Så jag kommer fråga dig lite grann om vad ett bra bolag är också. Därefter så ska vi komma in på det här med den pågående rapportsäsongen. Vi kan också prata lite om betydelsen av liksom de här Magnificent Seven. Många har pratat om Magnificent Seven. Nu vet jag att det inte är ditt primärområde. Men som väldigt erfaren förvaltare och med lång liksom, sett både det ena och det andra, så kan vi fråga om vad dina tankar är på det området. Men om vi börjar, Peter, med liksom det här med ett bra bolag. Vad är ett bra bolag för dig?
Ja, jag tror att svaret på den frågan blir väldigt olika beroende på vem du frågar. Men jag ska försöka ge mitt svar kanske då. Och jag tänker som ett bra bolag, det är ett bolag som har en stark position inom sin bransch eller nisch. Man kanske då har branschledande vinstmarginaler som då gör att man kan faktiskt klara av både hög- och lågkonjunkturer. Det tycker jag är en sån viktig sak. Ett bra bolag tycker jag också är ett bolag som genererar tillräckligt mycket pengar så att man kan göra intressanta förvärv och investeringar utan hela tiden behöva som låna pengar eller resa nya aktier och så vidare. Lite självfinansierat ska jag säga. Det är oftast, tycker jag, också viktigt. Sen finns det här att man ska ha en bra bolagsledning, och det är ju väldigt subjektivt vad det kan vara då. Men att det finns en kontinuitet i ledningen och kanske också i ägarkretsen som ger lite trygghet åt bolaget att utvecklas då. Så att, och sen finns den här svåra frågan med kultur då. Vad är bra bolag? Man får bra känsla för vissa bolag och andra vill ha mer tveksam. Jag har svårt att sätta fingret på det. Men jag tycker kanske det viktigaste ändå i slutändan, det är det här att man har en branschledande position inom sin nisch. Det tycker jag är ganska viktigt. Det är väl någon slags uttryck för att man ändå är ett framgångsrikt och ett bra bolag.
Vi hade ju en vad ska man säga, säljcoach eller något åt det hållet, säljutbildare som heter Joakim Turesson här i podden. Och vi frågade egentligen honom så här: när ringer man dig? När behöver ett bolag hjälp med att få fart och öka sin försäljning? Och då sa han så här, ofta när det är kanske lite för sent. Och då spelar han tillbaka till att problemet med försäljning var ibland kulturen. Det har gått bra för ett bolag, de har kanske blivit lite liksom nöjda på marginalen, konkurrenter kommer i kapp och så vidare. I din värld pratar man ju kanske inte om begreppet försäljning på det sättet, utan man pratar om begreppet omsättning. Vilket ju är översatt ungefär samma sak. Jag började tänka lite grann på den där, på det vi pratade om då, och konstaterade liksom att så här, man tänker sig att ändra försäljningen är någonting snabbt. Men om försäljningen handlar om att ändra kulturen, ja, då är det mer lång, vad ska man säga, det tar längre tid att förändra kulturen i ett bolag än liksom över natten. Hur tänker du när du tittar på ett bolag där omsättningen liksom sjunker lite grann? Hur reagerar du på en sån siffra?
Det beror ju på förstås vilket bolag det är. Är det ett cykliskt bolag så händer ju det titt som tätt. Konjunkturerna är starka, ibland är de svaga och så vidare. Svårt att göra. Det handlar mer om hur man då utvecklas relativ kanske då sektorn eller branschen som sådant. Mer utmanande är ju förstås om man börjar tappa försäljningen och om man har köpt in ett bolag som ska vara ganska stabil eller trygg ökningstakt och man växer med ett par procent per år och sen lite inflation så blir det som kanske 5% försäljningstillväxt och vidare. Nej, men det är klart att man tittar på det. Jag håller med om det där, att det är klart att om kultur innebär att man blir väldigt nöjd med sig själv och blir lat, liksom så här, då har man ju inte riktigt rätt kultur egentligen, utan jag upplever det som att man hela tiden man ska vara lite orolig för att det ska gå sämre sen. Då får man det bästa drivet i ett bolag då. Det känner jag ju själv ifrån hur man själv tänker som fondförvaltare. Så här. Det finns ju perioder när ens fonder går bra så där, men då oroar man sig för att det ska gå dåligt sen. Mm. Och går det dåligt så blir man stressad över att det går dåligt just där. Man ska som aldrig riktigt slå sig till ro, tror jag. För att de personer som blir nöjda, tuppkammen växer, jag gör allting rätt hela tiden. det skapar inte rätt driv, utan man måste hela tiden ha det där drivet och vilja göra saker och ting lite bättre. Så det tycker jag är viktigt.
Vi har ju pratat en del om betydelsen av en investeringsprocess när man sparar och investerar. Vi har haft flera förvaltare här som har beskrivit sin process. Du förvaltar ju Lannebo Mixfond då bland annat, vilket är en blandfond, så du går lite mellan tillgångsslag och svenska aktier och räntor, kan vi säga, för att förenkla lite grann. Hur ser er eller din process ut?
Mm. Ja, men om man tar den här mixfonden då, så ett första steg är väl att vi då kan allokera, så som fint heter. Vi får välja hur mycket aktier vi vill ha och hur mycket räntor vi vill ha. Så är man positiv till börsen ska man ha mycket aktier, är man negativ till börsen ska man ha lite aktier. Så den första processen, i delen i processen, är ju att bestämma hur mycket aktier ska vi ha. Hur positiva är vi till börsen egentligen just nu? Och det är ju en kombination av konjunkturfaktorer, det är lite vad förväntansbilden ligger och ränteutveckling och allt sånt där. Då. Så. Då har man bestämt den aktieandelen. Vi har 60% aktier ungefär i fonden just nu. Sen är det då kan man välja vilka typer av bolag som man vill ha då. Tänker vi ganska mycket kring det här. Man vill ha som en kärna i fonden där man då tycker att det här är bolag som då i någon mening är bra, som man känner sig bekväm i. Och om ingenting oförutsett händer, vad det nu kan vara, så de kommer ligga kvar i fonden under en ganska lång period. Och då är det väl precis de här faktorerna, som att de ska vara branschledande, de ska generera bra kassaflöden, ha någon form av stabilitet i ägarbild och även i ledning och alla de här sakerna som man gillar med ett bra bolag. Och sedan kring de bolagen så har vi bolag som kan komma in i fonden eller åka ur fonden, beroende igen på konjunkturläge, har de blivit fullvärderade eller har de någonting annat som hänt då. Där är det ju en rad faktorer som spelar roll då. Men det som jag tänker också då, när man investerar i de bolagen, framförallt de här som mer kommer in eller ut, då måste man ha en idé om vad är bolaget värt liksom. Köper man det för 100 så kanske man har gör en egen analys att det kanske är i bästa fall värt 150. Mm. Och då ska man ju ha den här säljdisciplinen när det faktiskt närmar sig den där. Och ibland kan det ju vara faktiskt att någonting har hänt i bolag som motiverar ännu högre värderingar. Så, här. Så att jag tror att den här grundanalysen, där att förstå bolaget, hur det fungerar, förstå hur ledning, ägarbild ser ut. Och sedan också som kombinera det med de här med ganska tydliga, tycker jag, då, vad det är värt.
Har ni räknat någon gång på betydelsen av de här olika besluten du pratar om?
Jag tycker att det är svårt att göra det, för att de går igen i varandra, tycker jag. Men det man kan följa lite grann, det är ju mer det här första. Har vi tajmat marknaden rätt? Och det är ju jättesvårt då. Men där har vi nog lyckats ganska bra ändå genom åren då. Sen tycker jag själv att vi har varit lite sämre periodvis att välja rätt bolag. Mm. Ja, men nu är vi mer positiva till börsen. Okej, vi drar upp aktieandelen. Och vad köper vi då? Ja, då kan man ju tänka som det normalt sett man köper, det är som lite verkstadsbolag exempelvis, för de brukar oftast då ha tappat eller det finns en uppsida i dem. Men här kommer vi väl in lite grann på det som du nämnde i ingressen. Alltså, nu har det varit väldigt mycket som tillväxtfokus och det har varit det här Magnificent Seven, det har vi inte i Sverige, men vi påverkas ju också av de internationella trenderna, och där har vi varit lite för värderingsfokuserade, vilket någonstans har varit en nackdel när det blir en sån där håsmarknader då.
Ni har inte riktigt hoppat på AI-trenden, kan man uttrycka det så?
Nej, vi har inte riktigt gjort det, och den är väldigt svår. Jag vet inte hur man ska göra den i Sverige. Det här pratar jag om med mina kollegor så här, att det är klart, i USA så finns det några bolag som är väldigt tydligt och som gynnas av det AI då, och Nvidia är väl det bolag som då har varit symboliserat som den främsta vinnaren av detta. Sverige är lite svårare. Det är klart man kan krysta ihop någonting, att det finns lite. Ja, det ska nog byggas mycket datahallar och grejer. Det är nog bra för munter, kylanläggningar och sådana saker. Och, ja, AI känns mer som att det blir en integrerad, en naturlig del av vilket bolagsverksamhet som helst.
Nu är inte det ditt primära område, men om vi blickar ut lite grann och du nämner de här Magnificent Seven, och det är ju egentligen företag som Apple, Microsoft, Tesla och något bolag, Nvidia som du själv nämner då, i USA som har blivit våldsamt stora. Och i index, det här S&P 500, så utgör de väl ja, fram till för några dagar sedan i alla fall i runda slängar liksom, någonstans mellan 25-30% kan vi säga. USA är också en väldigt stor del av världsindex, 65% ungefär kan vi säga något förenklat, vilket innebär att de här stora bolagen, de är så stora så att de får också en betydande påverkan på världsindex. Så när man köper indexfonder och annat, då får man liksom den här AI-trenden liksom paketerad i ett format. Men med det är också riskerna med de här trenderna, och trender kommer att gå lite grann. Nu vet vi inte hur länge den här trenden håller i sig. Men likväl, vad är dina tankar på det här området?
Men jag tycker att det där är mycket intressant, och jag tänker som att det blir som en felaktig lite grann så här konsumentupplysning. Det är otroligt lätt att säga att ja, men man ska spara en global fond, man får en väldigt bra riskspridning och så vidare. Det är väldigt enkla argument att köpa, och jag har ju som ingenting emot det argumentet. Men det som man då, när man säger det, så måste man ju också, tycker jag, säga till kunden eller till spararen att ja, det innebär i dagsläget att du får ungefär 70% amerikanska aktier. Den näst största regionen eller landet är Japan, tror jag, 7% då. Så du får väldigt mycket amerikanska aktier, och du får väldigt mycket teknologiaktier, eftersom de har gått väldigt bra och väger väldigt tungt i indexet då. Är det en bra riskspridning?
Man kan faktiskt tillägga till det resonemanget att i de flesta index, eller globalfonder och indexfonder, så får du heller inga tillväxtmarknader, du får heller inga mindre bolag.
Nej, och sen finns det ju mängder av som finansiella produkter som konstrueras. Det finns ETF med ännu större koncentration mot amerikanska bolag, och ännu större koncentration mot de här techbolagen och sånt där. Och det är väl också en förklaring till varför de här aktierna har gått bra. De har utvecklats väldigt fantastiskt, en hel del av dem. Men Nvidia är väl ett specialcase då, med sitt genombrott av de här chippen då, som används i AI. Så här. Men tittar man på de andra bolagen som ingår där, med Apple och Microsoft och lite annat. Nu, jag följer inte det på dagsbasis, men en betydande del av kursuppgången förklaras av att de helt enkelt fått en högre värdering. Mm.
Om vi backar bandet lite grann, Peter. Du sa att en av de viktigaste frågorna för er, det var att bedöma liksom vart vi är i konjunkturen. Och det kan man säga att det är ju en av de mest centrala frågorna för alla just nu. Vad är din uppfattning om vart vi är i konjunkturen?
Ja, jag tänker att 2024 blir det som ett mellanår. Lite lätt lågkonjunktur så där, men varken bra eller dåligt då. Men kanske hur, och det beror ju på att det finns så många olika trender just nu. Så man bakar ihop dem där, så blir det lite mellanmjölk då. Om du hade frågat mig för ett år sedan den frågan, men då hade jag nog varit ganska övertygad om att 2024 skulle bli som ett klassiskt lågkonjunkturår då, med stigande arbetslöshet och tufft utveckling för bolagets vinster och allt det där som man förknippar med en lågkonjunktur. Nu har det inte riktigt blivit så, och det beror väl på lite olika saker. Det beror väl på bland annat det här då att hushållen har haft ganska mycket pengar kvar sedan pandemin då. Det gäller framförallt i USA, kanske i viss mån också i Europa. Det blir en sån förklaring. En annan förklaring är väl att det pågår enormt stora investeringar runt om i världen för att man ska försöka sig på en omställning till mer förnyelsebar energi, eller helt enkelt få ner koldioxidutsläppen då. Det kan man ju tycka vad man vill. Ibland har det gått lite grus i maskineriet och det har blivit mer ifrågasättande. Så här, men det är inget tvekan om att det pågår då. Det är en jättestor kraft då runt om i världen. Så det finns en annan sån här sak som är väldigt intressant, är ju att budgetunderskott får plötsligt vara väldigt stora. Det var också så här otänkbart. USA har en högkonjunktur, budgetunderskottet är 7% av BNP. Och det köper marknaden nu då. Ja, och det bidrar ju förstås också till köpkraft då. Och sen kanske nu viktigaste sista tiden, så har ju räntan gått ner ganska mycket. Eller inflationen gått ner, så att nu stiger köpkraften igen då. Så jag tror att 2024, om man summerar det, så kommer det vara ett år som karaktäriseras av svag tillväxt i snitt, fallande BNP eller fallande tillväxt eller sjunkande försäljning i vissa branscher. Och det är det vi just ser, ska jag säga, i bolagen då. Men tack vare att inflationen har gått ner så pass mycket som den gjort i Europa och Sverige, så kommer man sänka räntan. Och därmed får man lite bättre skjuts i ekonomin in i nästa år. Så jag kan tänka mig att det kan bli lite mer gryende konjunkturoptimism någon gång framåt höstkanten. Men nu tycker jag att det är lite för tidigt att ropa faran över.
Får man fråga då, Peter, du har ändå varit professionell strateg. Ditt jobb har ju varit att bedöma räntor och inflation kan man säga och tillväxt.
Ja.
Under många, många år. Vad är dina tankar kring den här inflationen som alla riktar blickarna mot just nu?
Ja, men jag tänker så här att inflationen är på väg ner egentligen. Det var ju extrem, det var en otrolig olika chocker som påverkade pristrenderna då under pandemin och efterdyningar och så detta då, som skapade en väldigt kraftig press uppåt på inflationen då. Och sen inflationen är global kan man ju säga också. Det är ju alla länder har ju fått det som i varierande grad då, med råvarupriser, fraktkostnader, elpris, allt sånt där. Det har vi lagt bakom oss och nu är det lite olika då. Och då är det mer inhemska faktorer som kanske kommer påverka inflationen från nu och framåt. Och då spelar det roll att exempelvis i USA så är arbetslösheten nästan rekordlåg. Löneökningstakten som är en följd av det är på väg upp i USA. Och då är det inte så speciellt konstigt att just USA då har högre inflation än vad man har i Europa exempelvis då. Och tittar man de senaste månaderna och ibland, och där tycker jag att man tittar fel. Man ska inte titta på årsförändringen, vad är inflationen i mars jämfört med mars förra året. Man ska se flödet, hur är inflationstakten nu i mars, februari jämfört med oktober, november, alltså det mer sekventiella. Och då kan man konstatera att inflationstakten har ju accelererat sedan november. Mm. Så ingen kan ju vara förvånad egentligen över att nu centralbanken i USA, då, Fed, är lite mer försiktiga över det här räntesänkningsscenariot då. Så att i USA tycker jag att man har ett inflationsproblem. Och om man ska hårdra det så säger man, det känns egentligen mer sannolikt att man skulle höja räntan än sänka den. Bara om man tittar på siffrorna just nu då. Ja. Europa tycker jag är annorlunda. Om man då, där har de här inhemska drivkrafterna för inflation, alltså löneökningar och sånt där. Det har ju som avtagit, arbetslösheten har börjat stiga lite grann. Den är fortsatt låg i Europa, EU, den är faktiskt den lägsta på 50 år i EU. Det står sällan i tidningarna kan vi tillägga. Men elpriserna är låga, gaspriser är låga och allt sånt där som då kan skapa kompensationstänkande i ekonomin bland producenter och även konsumenter. Så där tycker jag genuint att det här finns ju väldigt starka skäl, eller det finns inga skäl att inte sänka räntan. Nej. I Europa och Sverige. Då kommer man till nästa fråga då. Ja. Det är att då brukar man, nu har man fastnat i något tankemönster att det är alltid Fed som går först och sen så kommer ECB och sist kommer Sverige och man gör alltid samma. Men det stämmer ju inte alls. Tittar man på kurvor över reporäntor och Federal Reserve eller Fed Funds-räntor senaste 10 åren så är väldigt sällan synkroniserat. Riksbanken har fört en ganska självständig penningpolitik under långa perioder. Man har höjt räntan eller sänkt räntan och ECB har inte gjort någonting och Fed har inte gjort någonting heller. Så att man, och det är också lite typiskt ibland, man hittar på mönster som inte finns. Så jag kan inte mycket väl tänka mig att Riksbanken kan vara först ut och sänka räntan bland de här centralbankerna.
Tror du att kronan är en viktig fråga här för Riksbanken? Det har ju liksom också spekulerats en del
ja.
I att så här, nej, nu kan de inte sänka räntan för då kommer kronan krascha och så vidare.
Ja, och det är väl också en intressant fråga. Jag tror att den är klart en faktor som påverkar inflationen då, men att hitta som en stark korrelation mellan räntenivån och en valutakurs, den är otroligt svår att hitta också.
Ja.
Nu ska vi inte irra oss in i teorins, ja. Men man tänker så här. Att om inflationen är 10% i USA och så är den 1% i Sverige och så pågår det så ett tag, några år, vad händer då? Ja, då sjunker ju amerikanska ekonomins konkurrenskraft. Man måste som devalvera kronan, dollarn, förlåt mig. Så, det är ju lite logiskt. Och vad kan man då göra för att förhindra att den här valutan försvagas okontrollerat? Ja, men det har hög ränta. Den ska kompensera då för den högre inflationen så här. Så allt annat lika ska man säga att ja, om räntan är högre i USA jämfört med Sverige, det innebär att det finns ett latent tryck neråt på valutan. Nu resonerar man precis på tvärtom. Nu har vi en hög ränta innebär att valutan ska stärkas och vice versa. Mycket ologiskt. Så jag tror att den här korrelationen som då just nu då nämns, den finns ju där naturligtvis, men den kan ju imorgon vara glömd. Så att det kan mycket väl vara så här tänker jag, att om Riksbanken sänker räntan Vad bra, då minskar ju risken för fastighetsbolagen ska gå i konkurs, vilket i sin tur är bra för synen på bankaktier, vilket i sin tur är bra för svenska ekonomin, vilket innebär lite högre tillväxt. Då kan det lika gärna bli en positiv faktor för synen på kronan och svensk ekonomi och därmed i sin tur kronan.
Skulle man kunna säga någonstans att det vi pratar om, både när det kommer till den här AI-trenden och när vi pratar vad ska man säga, kronan här och så vidare, det är väldigt mycket kortsiktig psykologi.
Ja, det tycker jag verkligen. Och sen också att man fastnar i tankemönster. Så här. Ibland bryr man sig inte om att titta på graferna. Okej, nu den här korrelationen har rått de senaste 1-2 åren, men över tid finns det ingen korrelation. Det finns ju också en korrelation med, som jag ibland brukar, det är kanske den enklaste av alla, så här att hur ser det ut? Finns det en korrelation med räntan och börsen? Ja, den är väl positiv. När räntan stiger börsen över tid. För att det innebär ju att konjunkturen är ganska bra, vilket innebär då att vinsterna stiger. Nu är det precis tvärtom förväntan. Så här. Ja, du förstår.
Jag förstår. Ja. Så i det korta perspektivet så kan man säga att då styr psykologin och inte vad som att säga, mer teoretiska sanningar.
Just det.
Det gör det ju lite svårt att spekulera på kort sikt, för då spekulerar du ju väldigt mycket i psykologin.
Ja, men det gör man ju. Mm. Ja. Och sen får man akta sig, nu har jag varit med i många år och jobbat, så man kan inte bli som en gammal gubbe som filosoferar över händelser som har funnits.
Man måste leva lite i sin samtid också.
Göra det, man kan inte hänvisa till. Men faktum är att tittar man på det är också intressant, faktum är att tittar man på de senaste episoderna när man tittar på räntecykeln och börsen då, och då kan man titta vad som hände 2008, det var förvisso finanskris, och sen 2000 när det var när IT-kraschen, det kanske mer liknande egentligen dagsläget. Hur gick börsen i förhållande till räntecykeln? Ja, när man sänkte räntan, då gick börsen som sämst. Och sen bottnade börserna ungefär när man hade sänkt klart. Och nu längtar alla efter räntesänkning. Ja, det är inte så, det beror inte på varför man sänker. Ja. Då sänkte man för att det var kris och konjunkturen bara brakade samman och sånt där. Och då blev ju det negativt. Nu börjar det inte bli så nu, men det är samma sak där. Att räntesänkningen i sig är ju inte ett undergörande medel för en och säkerställer en börsuppgång. Det kan mycket väl bli tvärtom, om man sänker för att någonting har hänt. Ja.
Om vi översätter det här då till vi närmar oss ju, eller vi är faktiskt i en rapportsäsong, och de kommer ju 4 gånger per år, någon vecka efter varje kvartals slut, och då börjar det med de stora bolagen, och sen så blir det mindre och mindre och mindre, och vi har ju fått ett par stora, vi har fått Volvo till exempel, och vi har fått Ericsson, men det kommer rassla till lite grann här framåt. Vad tror du om, hur mår liksom bolagen just nu då?
Jag tror utgångsläget är bra. De mår ju bra, de har ju haft nästan alla bolag ligger på nära rekordmarginaler och har stärkt sina balansräkningar. Så generellt sett bor ju svensk industri eller svenska börsbolag bor ju faktiskt bra då. Mm. Sen är det frågan, hur kommer det förändras det kommande året? Ja, men då ser man ändå den här konjunkturavmattningen ganska tydligt. Volvo idag har lite sämre orderingång. Ericsson, det är väl ingen som alltså telekomutrustningsbranschen är väl ingen så här konjunkturmätare. Så här, men det är också fallande vinster och det är fallande orderingång och sånt där. Och den gängse bilden är nog att det kommer vara ett år med avmattningar det här året då. Och det gör ju då att man...
Vad är det som ska mattas av?
Ja, men det är efterfrågan och gör det tydligt att orderingången är på väg ner då.
Lite svagare ekonomi.
Lite svagare ekonomi, ja. Sen behöver det inte vara någon drama i det alltså, efter ett ganska lång period med stigande för sig. Men 2024 blir ett år med lätt fallande försäljning i snitt, skulle jag säga.
Nu bedömer man ju ofta de här rapporterna utifrån förväntningar. Så det spelar inte så jättestor roll hur de faktiskt mår. Utan det som spelar roll, det är egentligen hur de mår i relation till hur man trodde att de mådde. Så varje bolag, speciellt de lite större bolagen, så finns det ju massa estimat och annat där analytiker och andra liksom tycker till. Hur tror du att rapportsäsongen kommer vara i relation till vad man har trott och förväntat sig från professionellt håll?
Ja, men jag tror lite grann att det här nu har ju börsen gått ner några dagar här på slutet, kan man, det är ju en väldigt kort period i och för sig, men det är väl lite nervositet inför rapportsäsongen. Och man kan exempelvis konstatera att väldigt många verkstadsbolag har ju gått bra det senaste halvåret. Och i vissa fall står man ju på all time high-kurser och så vidare. Och det gör man i ett läge där man då känner att okej, försäljningen är på väg ner, vinsterna oförändrade eller ner det här året. Har vi varit för optimistiska? Är det för höga värderingar i förhållande till vad som är rimligt i den här delen av konjunkturfasen? Ja. Så jag tror väl att förväntansbilden är lite för högt ställd egentligen. Ja. Så att det finns nog en risk för lite besvikelser.
Och med det lite svagare börsen?
Ja, men lite grann så. Jag tänker utifrån den här mixfonden som vi förvaltar då, jag och min kollega Lotta på Landebo. Så här, vi hade i årets början så hade vi 70% aktier och 30% räntebärande och nu har vi 60-40. Det innebär ju inte att vi är helt negativa till börsen, men vi känner ändå att man har ändå varit en ganska stark utveckling här det senaste halvåret eller sen i oktober, november, och förväntansbilden är ändå ganska högt ställd och värderingar är ganska höga. Så att vi har tagit ner risken, så kan man säga.
Och det kan bli lite av en mellanperiod under ett tag.
Så kan det bli. Sen har vi det klassiska, Daniel, du vet, säsongsmönstret på börsen.
Ja. Aktier, man brukar säga att aktier är en sommarsport det här andra kvartalet. Och,
tvärtom, vi är vintersport.
Vintersport, förlåt mig, där andra kvartalet och tredje kvartalet är lite svagare kvartal.
Ja, men så här, jag tror faktiskt att det är så. Om man konsekvent investerar i börsen i maj och sen så säljer i typ september, då har du över tid fått en avkastning på noll ungefär. Och gör det tvärtom, köper i oktober och säljer i april, då har du fått en avkastning på tusentals procent över långa tidsperioder. Så att det är en av de största märkliga anomalierna som finns.
Det är faktiskt så. Och jag brukar fundera på det där och lite grann. Jag funderar på det ganska många gånger faktiskt. För det brukar komma upp. Man brukar, om man är lite intresserad, så brukar man kunna hitta ganska många artiklar om det där när vi närmar oss, och det gör man ju nu. Sen ska man ju veta då som sparare att det finns ju undantag.
Det gör det alltid.
Det finns undantag som inte alls bekräftar regeln på något sätt. Vad tror du om helåret då? Om vi drar ut det, om vi tänker oss att det är en liten svagare period nu. Börsen har gått upp 5-6% kan man säga på helåret. Normalt sett går börsen upp ungefär 8-9% om vi slår ut det som ett snitt. Blir det ett snittår, blir det lite bättre eller blir det lite sämre?
Det blir ju nästan sällan snittet, men det känns ganska rimligt ändå tycker jag i år. Det känns som att vi har tagit ut en del redan. Om jag tänker så här, ja, men 2025 borde bli ett år med bättre konjunktur. För då har vi ändå centralbanken hunnit ha sänkt räntor och så vidare. Inflationen har nog sjunkit undan en bit till, kanske även i USA skulle jag tro då, som en följd av det. Ja, men då har vi stigande vinster 2025 och det borde man börja handla på i slutet av det här året, kanske under hösten, ungefär så. Vi har redan tagit ut lite grann det för att verkstadsbolagen värderas högt i utgångsläget. Men det borde ändå kunna bli som en positiv utveckling det här året. Men det känns inte spektakulärt för att det finns inte det här alla jättenegativa. Konjunkturen är urusel, värderingarna är låga. Det är lite grann tvärtom, värderingarna är höga. Man är lite orolig för konjunkturen men ändå inte riktigt sådär. Så att, och då tror jag inte heller det finns den här riktiga, och börsen har väl gått bra i ett halvårs tid ungefär. Då finns det inte riktigt den här möjligheten att få en så här, tycker jag i alla fall, en väldigt kraftig börsuppgång under det här året. Sen behöver man inte vara negativ, men fine, om inflationen är på väg ner, räntan är på väg ner, vad är en riskfri avkastning då? Den kanske går från, säg, nu är det väl kanske 3,5-4% man kan få om man sätter det i, ja,
på bankkonto. Ränta,
ja, ungefär så, och sen kanske ner mot 2-3% igen. Ja, men då är väl 10% avkastning på börsen väldigt bra.
Mm. Peter, vi pratade inledningsvis om vad ett bra bolag är. Vad som slår mig nu, det var att vi kunde aldrig exemplifiera vad ett bra bolag är. Och det känns ju ändå lite relevant i sammanhanget. Vad är ett bra bolag? Kan vi prata om ett bra bolag?
Ja, men jag kan ta några roliga exempel. Ja, då. Ja. Thule är ett bra bolag exempelvis, som då gör takboxar och cykelhållare och så vidare. Det är ju ett konjunkturberoende bolag, men de är väldigt starka i sin nisch. Stark varumärke, har väldigt fin lönsamhet jämfört med många konkurrenter. Det är väl ett bra bolag. Ett annat intressant bolag som få känner till, ett finskt bolag som heter Puuilo. Puuilo. P-U-U-I-L-O. Ja. Betyder tydligen direkt översatt träglädje. Det är ungefär som Rusta kan man väl säga. Det har varit börsnoterat några år. Och det är typiskt en lågpris bolag då, som säljer konsumentvaror ganska brett med viss fokus. Inte mot plank och trä, men kanske mer hammare och det, hundmat och ja, vet, allt sånt där. Ja. Men snyggt och prydligt. Vinstmarginaler på 18% och konkurrenterna som är börsnoterade ligger betydligt lägre oftast då. Så här. Ja, men då har en starkt varumärke, säkert en skicklig ledning då som har lyckats utveckla bolaget på ett bra sätt. Och sen uppenbarligen ett väldigt kostnadsmedvetet bolag och så vidare. Det är väl också ett bra bolag. Ja. Där ser finns ett bra bolag. Jag tänker, ett bolag som vi har haft väldigt länge i våra fonder är ju AstraZeneca exempelvis. Mm. Det är ju ett helt annat bolag. Men uppenbarligen gjort väldigt mycket rätt de senaste 10 åren. Och har ju varit periodvis, för tidigare, lite ifrågasatta. Men lyckades göra några bra förvärv, haft en fin forskningsverksamhet kan man säga. Och är nu väldigt, har väldigt stor riskspridning skulle jag säga i olika typer av behandlings.
När du ändå nämner det, Peter, nu har vi fått exempel på några bra bolag. Ja. Jag vill inte ha tips, jag vill bara ha exempel, ja, så man förstår vad vi pratar om för någonting. Så nu kan vi koppla ihop det till den ursprungliga beskrivelsen av ett bra bolag. Om man tar läkemedelssektorn eller hälsovårdssektorn. Allt fler pratar om hälsovårdssektorn för tillfället. Man pratar om det under 2024. Varför är hälsovård lite extra intressant 2024? Eller är det det?
Men hur tänker du då? Är det brett?
Jag är lite brett. Jag ser att det ploppar upp lite grann. Och så här, ja, nu ska vi vara intresserade av hälsovård. Är det billigare? Eller är det att det är ett valår om man räknar med lite luften här och där som ska ge lite extra skjuts till sektorn?
Ja, det kanske kan vara ett relativt spel också. Det är ganska mycket som är högt värderat. Man tänker som verkstadsbolag är ganska högt värderade kanske. Och så, det kan vara en sak. Om man är lite konjunkturosäker så brukar oftast hälsovård funka bra. Läkemedel köps och säljs i alla konjunkturer och så vidare. Så det kan väl vara ett argument då. Ja, sen är det väldigt spretigt. Det finns ju allting från läkemedelsbolag till vårdbolag och allting däremellan som gör utrustning. Det som jag tycker är svårt, jag gillar många av de här, en del sådana här läkemedelsbolag, men jag gillar inte de här enproduktsbolagen för att det blir bara en chans, tycker jag.
Men väldigt digitala till sin karaktär.
Extremt digitala, och jag menar, hur många av alla lovande preparat blir en succé på marknaden då?
Väldigt få.
Och väldigt få kan ju bedöma det. Mm. Jag menar, de forskare som har tagit fram det där tror ju stenhårt på det, men sen visar det sig att de ändå inte riktigt klarar av det. Så att, och sen hur ska man, jag som fondförvaltare, ha en stark uppfattning kring det? Så att det är därför man kanske hamnar i som AstraZeneca. Det är lite mer, inte gott och blandat, det är fel ord kanske, men man får en bra riskspridning då. Sen det andra som jag tycker man ska i alla fall vara medveten om, att det är ju en växande efterfrågan i väldigt mycket av som omsorgstjänster, och det kan vara läkemedelsefterfrågan, och det finns de här stora trenderna med åldrande befolkning och så vidare. Men man måste också komma ihåg att det här är ju oftast offentligt finansierat, och offentliga finanser går ju inte alltid med stora överskott, så det finns ju alltid en press att försöka få ner kostnaderna förstås då, och det drabbar ju också leverantörerna. Mm. Och jag kan ju tycka ibland att många leverantörer har förvånansvärt höga marginaler när de levererar till landsting eller region heter nu för tiden och sånt där. Så att det måste man också tänka på, tycker jag, mer kanske än man gör i vanligt, i gemene man kanske, att det finns ju en naturlig prispress på väldigt många av de här områdena, så att, och det kommer nog snarare förstärkas snarare än att det blir mindre, tänker jag, i takt med att pressen på offentliga budgetar kommer öka än mer då. Mm.
Peter, vår tid börjar gå ut. Om man ska summera lite grann det här, så kan man säga att när det kommer till er förvaltning så finns det egentligen ett par frågor som är relevanta. Det är dels så här, vart är vi i konjunkturcykeln? Och därefter, givet konjunkturcykeln, vilka bolag kan vara lite extra spännande just nu då? Och hur stor andel av portföljen ska vi faktiskt liksom investera? Av en portfölj som får investera 0-100 i aktier och räntor, så har ni numera 60% aktier, vilket är en majoritet av kapitalet i aktier, men lite lägre än vid årets början. Så ni är lite försiktiga, som en indikation på att vi ändå rör oss mot en rapportsäsong där man kanske har haft lite högt ställda förväntningar. Så även om det ser bra ut för bolagen, så kanske förväntningarna var lite högre. Och med det så kan det bli en lite, vad som man kallar det för, lite matt period. Aktier kan ju också vara lite av en vintersport, där jag kallade det för sommarsport, med en liten svagare period under ett par månader. Och det kanske lirar lite med att vi faktiskt då kommer in med ganska hög förväntan. Vi kommer in med hög förväntan om en snabbt fallande inflation, snabba räntesänkningar och med det liksom en stigande börs. Sen om man tittar på det här ur ett längre perspektiv så finns det väldigt lite koppling mellan fallande räntor och stigande börs. Utan snarare kanske som så att en stigande ränta indikerar en välmående ekonomi och med det välmående bolag. Men hörni, det där är mer psykologi i det korta perspektivet och mer fakta på det lite längre perspektivet. Det handlar också om kronan. Det faktum att USA ska gå i bräschen för alla räntesänkningar och alla räntehöjningar behöver inte heller gälla. Och tittar man på även det ut lite längre perspektiv så kan mycket väl Sverige och Europa, som har en annan konjunktur än USA, faktiskt komma och sänka lite tidigare. Och med det så kanske man får lite mer över i plånboken när bolånen faller lite grann. Ett bra bolag, ja, det kan vara Thule och lite andra. De har en hygglig marginal. De mår liksom hyggligt väl i sin nisch. De må vara lite konjunkturberoende, åtminstone nu då Thule. Thule som gör takboxar och sådana saker. Lite friluftsorienterade produkter. Där kan man väl tänka sig att vi handlar mer när vi mår lite bättre och när vi framförallt kanske närmar oss sommaren till viss del. Vilket gör att de är konjunkturberoende. Och det gör faktiskt att vi kan fundera lite grann på Joakim Turessons begrepp här om att om försäljningen är lite svag så finns det ett kulturellt problem. Aha, det behöver kanske inte alltid vara så. Och speciellt när man tittar på börsbolag och så vidare. Det finns ju också ett inslag av konjunktur i det vi pratar om. Där konjunktur kan vara lite olika långa för olika sektorer. Och en svagare försäljning ska då mätas i relation till hur går det för andra inom sektorn. Peter, tycker du jag har missat något?
Otroligt bra sammanfattning. Ja, jag är imponerad.
Det glädjer
mig. Du har gjort det förr.
Ja, tack för att du kom, Peter.
Ja, tack för att vi kom. Ja.
Ha det bra allihopa. Vi syns nästa vecka igen. Hej! Investeringar är finansiella instrument förknippade med risk och en investering kan både öka och minska värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten ska uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar det medverkans uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas då självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Mathiesen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.